Ja, och likadant var det med den tjänsten som vi står i nu. Vi har ju blivit kallade av Gud att varna Herrens folk för vad som vi kommer att möta. Och på den här tiden redan jag var frälst, då läste jag massa böcker om Babylon och det var massor av grejer. Det var liksom små kunskapsbitar som flög omkring så här. Men jag kunde inte få ihop det, men kunskap var det ju. Liksom, ni vet, man köper böcker och man läser och man tycker det är bra. Ja, det är jättebra så här. Men när vi reste, vi började ju resa i Sverige då, så kom vi ner till Småland och här glömmer jag ju aldrig. Och då började Herren tala. Då var det i tre olika församlingar så fick vi exakt samma budskap. Och de kände ju inte till varandra så att säga. Va? Då börjar man ju förstå att det här är ju något som Gud vill. Jag kommer att leda in er i en väktartjänst och en befrielsetjänst. Och när jag öppnar den dörren ungefär så här då, så kommer ni att bli förvånade vad ni finner bakom den dörren. Och det här är ju intressant. För Elvor var ju inne på det här, va. Det är ju så här att vi vandrar ju en väg. Vad ska vi slå upp Efesbrevet 2 till exempel. Vi vandrar en väg. Och så händer det ju mycket på den här vägen då. Det står så här då. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra in i dem. Det är alltså ett formande. Och sen när vi blir formade då så passar ju gärningarna med dig och du med gärningarna. Eller hur? Så vi tar ett annat ställe som bevisar att det är så här också. Vi slår upp Romarbrevet 8:29. Här kommer formandet. Bland annat när vi var på en konferens så sa Herren att du ska gå igenom eld och vatten. Nu vet du det här stället, va? Ja, det gör ju kärlet, går ju igenom eld och vattnet i formningen, va? Och så här. Och sen bränns det ju till slut. Sen kan Gud lägga någon skatt i och så. Det är ju trevligt. Men ska vi slå upp Romarbrevet 8:29 då, så står det så här. Här tycker jag är häftigt. Ty den som han i förväg har känt, som sina har han också förutbestämt till att formas. Det står pro och ritso på grekiska, betyder förut begränsat till. Ja, men vi vill ju bli obegränsade, heden, var det där det handlar om. Det här talar ju alltså om att du går en väg och så blir det helt plötsligt smalt. Och du tror att det här kommer jag aldrig igenom. Men när du kommer igenom sen, då har det hänt något på en sida. Va? Han begränsar oss. Annars skulle vi bli olidliga. För att formas efter hans sons bild. Så han är ju den perfekta bilden då. Så kommer det här flagorna och går. Och så kommer den hand som på vägen formar oss. Så möter vi. Så det är alltså ingen slump vad vi möter. Herren kan, det står det. För dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Allt. Både gott och ont. Alltså det vi tycker ont till och med. Idag förstår jag vad Herren menade. Det gör man inte kanske, men efter 15 år om man tittar tillbaka. Jaha, var det det du menade? Alltså vi kan inte lista ut saker och ting. Vi tror det, men det är totalt omöjligt. Nu fattar jag, dörren, den har ju öppnats för länge sedan och vi är ju på väg långt in i den här nya dörren och så. Det är ju så här att vi kanske inte fattar när dörrarna öppnas. Vi går igenom nya dörrar hela tiden som formar oss. Sen helt plötsligt så börjar vi formas till att passa den tjänst du går in i och precis tvärtom. Det tycker jag är häftigt. Vi formas genom det vi går igenom då. Så slår vi upp första Korinthierbrevet 2 och 4 så står det. Och det är ju något som vi ska ha då. Det är ju Guds visdom. Visdom på hebreiska, det kommer ju, eller på grekiska, det är ju Sofia. Men det kommer av det hebreiska ordet sofim som betyder väktare. Och vad skulle väktarna göra då? Jo, en väktare, det var ju en sån som gick runt ett berg. Av den totalsumman han såg så skulle han ge en bild och redovisa staden. Alltså här är läget just nu. Tyckte han det var lugnt så litar man på väktaren och sa nu är det lugnt. Men blåste han i basun då var det fara och färde. Då hade han sett en bild att nu är det fara och färde. Nu kommer det 14 kameler och 3 gevär och lite grejer så här, va? Förstår ni bilden av vishet? Så att det är en väldig skillnad att ha himmelsk visdom och mänsklig visdom. Det är ju lite fördel då med väktartjänst har himmelsvist. Mitt tal och min predikan, första Korinthierbrevet 2:4 här då, bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Nu för tiden är det ju så här i församlingarna att det kommer någon inspiratör då som ska tala för saken, och ibland gör de det så bra så de får sälja 15 dammsugare. Ni förstår vad jag menar, va? Nej, men de hänger på visionen och så. Och därför måste man ha 50-11 sådana sen. För att visionen ska liksom lyfta om man hänger på, va? Men den som är överbevisad av Gud, det är ju tro, är det ju. Det är ju överbevisning om det du inte kan se. Det följer vi ändå. Då står det i vers 6 då. Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen. Den här världens härskare går mot sin undergång. Och vi ser ju den här världens visdom ser vi ju i vilddjuret i Uppenbarelseboken 13 och de som följer det. Den här världens visdom tror ju att jorden ska bestå för alltid, men himmelsk visdom ser vi ju att bilden är ju sån nu så att det här går ju inte mycket längre till, säger himmelsk visdom. Och så står det då, men vi känner som skriften säger vad ögat inte har sett och örat inte har hört, vad människohjärtat aldrig har kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupet i Gud. Alltså hans rådslut, va? Vem vet vad som finns i människan utan människans egen ande? Så vet heller ingen vad som finns i Gud. Guds rådslut alltså. En Guds ande. Men vi har inte fått världens ande utan den ande som är från Gud för att vi ska veta vad som är vad vi har fått av Gud. Alltså Gud har ju gett någonting. Gåvor, vägar och allting. Och sen när vi är framme så börjar Gud uppenbara sig på olika sätt. Han för in oss i tjänst. Han talar till oss först och sen 20 år senare, pang, så för han in oss. Eller något. När han har format oss. Helt plötsligt en natt så kommer Gud och för mig in i en dröm. Fram till ett vitt bord där min pappa sitter. Jag var då mellan 6 och 7 år skulle jag tippa någonstans. Och han skulle lära mig att lägga pussel. Han brukar sitta med sådana pussel på 5000 bitar och sådana superpussel. Men det var orden han sa när han lärde mig att bygga pussel som Gud ville att jag skulle förstå. För det var nämligen profetiskt. Pappa sa, börja med de 4 hörnen. Ja, det är ganska logiskt, va? Det är de enkla bitarna. Sen lägger du ramen. Alltså, connecta de här bitarna. Sen plockar du ihop alla mönster du ser. Du vet, du ser ett staket som går här, va? Då plockar du ihop sådana. Och sist lägger du undan de svåra bitarna. Det vill säga himlen brukar det vara, va? De är ju svåra. Men vi ungar, vi försökte att pressa in bitarna som de passade ändå, men det var inte så lyckat. Då blev pappa arg. För vi förstörde ju de där flärparna, du vet, man pressade in dem i. Då var han jättearg när vi gjorde det. Och så avslutas hela den här drömmen då, som jag hoppas är från Gud, med orden, börja med det du vet. Och då var man ju tvungen att tänka till lite. Ja, vad vet jag? Och då kom man ju på att det kanske inte är så mycket egentligen som man trodde. Ni vet, man hade ju alla de här böckerna om Babylon och man kunde allt om katolska kyrkan och man förstod ju lite om FN och det var en blandning som for omkring så här. Men nu skulle Gud ge mig någonting som jag saknade. Det var visdom. Att kunna sätta ihop saker och ting. Jag hade ju kunskap. Men hur skulle det komma någonting som inte jag hade? Det var tydligen visdom. Ja, då börjar vi studie här då. Alltså Guds rådslut då. Det är ju det vi vet. Så jag började studera Bibeln och jag kom fram till att det finns 4 saker som det går inte att komma undan, utan det här måste varenda teolog liksom bekänna att så här är det. Punkt 1. Israel ska spridas ut bland nationerna. Alltså det är hur många bibelställen som helst om detta. Det går inte att misstänka, för de är liksom, eller missförstå, för de är liksom från alla håll. Det är punkt ett. Ja, det var jag tvungen att skriva ner då. Vi ska nämligen gå in på hur man tyder det profetiska skeendet. Och ni ska få det här som jag fick, för att ni själva ska kunna vara med om att lägga de här pusselbitarna till rätta. För det är ganska lätt när man har de här bitarna och den här vägen ni ska få se sen. Punkt två. Vad hittar vi mer? Jo, vi hittar Israel som nation. Israel ska åter bli en nation. Jesus säger att fikonträdet ska stå där igen. Bland annat. Sen står det i Jesaja 11, tror jag det är, att hur är det det står? Det ska vara en flagga bland nationerna. Nissi står det där, betyder flagga. En flagga är ju nation, va? Så 48 så blir ju Israel en stat. Då vet vi att pusselbit 2 måste vara Israel återvänder till ett på nytt fött land. Man har fått tillbaka landet igen. Sen har du punkt 3 då. Och det ser du i profetiska skrifterna, att Jerusalem måste vara israeliskt eller judiskt. Det ser du bland annat i Zakaria. Du ser i Lukas. Så då kan du skriva ner det, pusselbit 3. Jerusalem måste vara under israelisk kontroll för att profetierna överhuvudtaget ska kunna uppfyllas. Då vet vi det, va? Och så har du punkt nummer 4 då. Hela världen ska vändas mot Israel och de på nyttfödda kristna. Det kan du också se hur många bibelställen som helst. Nu gäller det bara att se vilken ordning det här kommer att ske. Och då kommer du att finna att det måste börja någonstans där Israel blir nation. Det ser du av skriften. Och då måste vi börja tolka om allt de här jag hade i huvudet. Och jag har hört 1000 predikningar om det här och så. Nej, herre, nu vill jag börja om. Jag vill lägga ner allt. Jag börjar med de här pusselbitarna. Och då ser jag någonting. Jag har haft görfel i mina tolkningar. I min mänskliga visdom. För det står till exempel så här: se på fikonträdet och alla andra träd. Tänk nu hebreiskt. Om nu fikonträdet är Israel, vad är står då symboliserar alla andra träd? Ja, det symboliserar ju hedningarna, va? Och för en jude är det ju så här att hedning, det är ju inget positivt uttryck. Det är ju någon som är emot, som står utanför förbundet, alltså som är emot Israel. Eller hur? Ja, det var ju tvungen att erkänna. Visst är det så. Var du än tittar så ser du, för hedningarna betyder samma sak som en svärm gräshoppare, har du Joel, så alltid emot Israel. Så går du till Romarbrevet 11, så kommer du att få, då kommer du att fatta precis, om du tolkar om det här nu i det här ljuset, så kommer du att se vad han menar. Då står det så här att först skall hedningarnas fullhet ha kommit in, sen skall hela Israel bli frälst. Jaha. Tänk dig nu. Står det i positivt eller negativt? Ja, det ser du av sammanhanget. Det står ju negativt. Och han talar om att man upphäver sig över de andra grenarna och riskerar att huggas av. Det är ju avfall han talar om. Fattar ni? Jag har ju tolkat precis tvärtom. Först ska alla hedningar komma in genom evangeliet och uppryckas och iväg. Hedningarnas full... Det står inte antal en gång, det står pleroma. Ser ni det där ogräset? Tas bort först. Det är samma sak. Först kommer upproret. Avfallet. In. Sen säger Jesus då, det ska komma tecken i solen, månen och stjärnorna. Då står det semeion, och jag måste fråga, vad är det för tecken han menar? Ja, det är ju jättelätt. De här tecknen måste följa de fyra pusselbitarna, annars kan du kasta dem. De är ju totalt värdelösa, för tecken är alltid Guds rådslut sker nu. Jaha. Vad hände precis nyss? Ja, det här, FN kom samman och varit världsregering, va? Kan man säga. För det är precis det, ja. Och så visade Herren mig ett bibelställe som jag heller aldrig har sett förut. Vi går till Sefania 3:8. Elvor, du tog du upp med horn och huren, va? Ja. Alltså Irving Baxter då, End Time Ministry, som är ganska duktig på det här. Han säger, kungar och dess länder är samma sak som horn och huren. Då ska vi läsa Sefania 3:8. Använd nu den här mallen hela tiden, så är det bara att ta profetierna, plocka in dem på vägen. Sefania 3:8. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt rådslut, står det där. Domslut eller rådslut. Jag skall förena folk och samla kungariken för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredeshetta. Ty om min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Ta nu de här fyra som jag, Gud visar. Punkt 4, pusselbit 4. Hela världen ska vändas mot Israel och församlingen. Så går du till Uppenbarelseboken 13 och vad står det där? Du får se ett vilddjur, va, som har huvuden och horn. Nu börjar det osa vrede. Han samlar alltså någonting. Huvuden och horn har samma län. Vart samlar han dem? Vart? Ja, det finns någonting som från början är skapat för att bli en världsregering och världsfred. Du tog upp det också, va? Förenta nationerna. Där samlas alla huvuden och alla horn. Det finns en YouTube-video som gamle Bush, G.V. Bush, la ut som ungefär säger så här. Att snart så kommer FN att bli det man har bestämt det för att bli, nämligen en världsregering alltså. Och de kommer att sätta lagar som står över nationerna. Det är precis vad man håller på med. Nu är det ingen hemlighet längre. Nej. Och det här såg ju de gamla predikanterna faktiskt. De såg ju det för länge sedan. Så det här är ju inget nytt egentligen. Efter kriget bildades alltså FN och deras mål var en världsregering och en världsfred. Huvuden och horn samlas ihop. Nu är det så här att huvuden och hornen håller på med, man delar upp världen i 10 zoner. Det är intressant det här med 10 horn och här, va. Man planerar att dela upp jorden i 10 zoner. Det finns en karta vi kan titta på därefter sen. Och då är det så här att zon nummer 7 har man problem med, för det finns mycket diktatorer. Zon 7 sträcker sig alltså från Tunisien och hela Mellanöstern, hela norra Afrika. Vad är det som har hänt i den zonen? Jo, arabuppror, va? Och nu kommer det fram att man har manipulerat fallen av de här diktaturerna. New World Order stämmer alltså. Håll noga snart ögat på Saudiarabien. Det kommer snart att hända grejer. Det ligger också där, va? För att man vill få alla länder att böja sig in under ett kontantlöst samhälle och ett världsregering. Det är målet. Man har problem med Israel. För de tror ju på Gud. Man vill ju blanda alla religioner. Ser du hur man kan börja tolka profetier genom de här fyra pusselbitarna, och de stämmer exakt. Det börjar bli lätt. Men när de här pusselbitarna snurrar omkring i mitt huvud, jag såg ingenting. Det var olika böcker och så här, men nu finns det en mall att gå efter. Ser ni hur det stämmer? Men Irving Baxter då. Det var han som faktiskt började med att öppna ögonen på oss, så att vi såg att det här hände ju nu. Jo, för han beskrev de här länderna, vilka de var. Och i Daniel 7 så ser du att de här länderna som ska strida och allt det här, de ska ju vara när Jesus kommer. För helt plötsligt så kommer ju den gamle av dagar. Jesu tillkommelse. Och han ska ju komma på Herrens dag, står det ju i Zakaria 14. På den dagen ska han sätta ner sina fötter på Oljeberget. Då vet vi vilken dag det är, va? Och han säger så här då. Det finns ju olika bilder i Daniel 7, men jag ska läsa upp dem som han säger, så ska vi få se dem. Lejonet står för England. USA är örnen. Björnen är Ryssland. Leoparden eller pantern är officiellt Tyskland. Det är intressant, för det står ju att ett av dess huvuden har fått ett dödligt sår men blivit helt igen. Pantern eller leoparden är Tysklands officiella symbol och har det är det enda land som har fyra huvuden. Vad kallar Hitler sitt rike för? Tredje riket, va? Kom det ett sår mellan tredje och fjärde riket sen? Ja, för Tyskland går ju upp i EU nu. Det är ju ledande EU, kan man ju säga. Det kom alltså ett sår mellan tredje huvudet och fjärde. Stämmer ju exakt, det var ju Tyskland. Ja, muren föll. Ja, samma dag som jag kom till Linnéhuset. Det glömmer jag aldrig. Sen ser vi ett fruktansvärt odjur som stampar mycket under fötterna. Det är FN. Då. Första gången de här samlas, vad sa Herren tecknen skulle vara för? De här pusselbitarna, när du ser dem sker, då kommer det tecken. Då behöver vi inte skratta längre åt månar och allt det här som folk har gjort. Nej. Vad hände när Israel spreds, eller vad hände när Israel vände om 48? Tetrad, Israels högtidsdagar, den bibliska kalendern. Vad hände när Jerusalem intogs? Tetrad 67-68, fyra blodröda månader i rad utan någon partiell emellan. Det är unikt. Vad hände nu när världsregeringen kom till? Punkt 4. Ja, jag sa ju fyra pusselbitar. Punkt 4, hela världen ska vändas mot Israel och församlingen. Ja, nu blev man världsregering. Då fattar vi, det stämmer ju det här, va? Det är ju tecknet på att Guds rådslut sker. Nu ser vi pusselbit nummer 4. Första gången Mellanösternkvartetten samlas, de här länderna, så samlas man i Annapolis 2007. Vet ni vad som händer på himlen då? Jag har sagt det förut, kommer att säga det igen. Det största objektet som någonsin har visat sig i våran galax dyker upp. Den liten fjuttkomet som på ett dygn blir 1 miljon gånger större sin egen yta. Så dess dammoln, om man nu säger, var större än solens när den passerade Vintergatan. Det här finns att kolla upp. Det är bara att skriva Holms 17p och när du söker så kommer du få se att det är så. Snacka om stora tecken. Kan det bli större? Tecken i stjärnorna, stora astron. Det handlar inte om någon, vad heter det? Astrologi eller några trollkarlar som håller på med zodiaken. Här handlar det om att Gud för något som man har skapat redan från begynnelsen i exakt tidpunkt, och då ska vi titta ner på jorden om Guds rådslut sker. Gör det där kan man ju bara förundras. Vem blir stor? Gud. Han blir så otroligt stor egentligen. Men det är inte slut med det. Vi fortsätter med vårt lilla pussel framåt, ska vi se. Då kommer vi fram till nu att FN samlades, va? Och de sa att det här är en kickstart mot en världsregering och en världsreligion. Som kommer att förfölja judar och på nyttfödda kristna. Som sagt, vad det var tjafs om de här tetraderna. Hoppas det tystnar. Men å andra sidan så står det att det ska komma bespottade. Som inte vill veta av egentligen att den här världens tid är slut. Det är där man inte vill veta av. Man vill ju leva i det här jordiska hur länge som helst. Det är därför man bespottar egentligen. Ja. Innan det här skedde så skrev jag på ett forum att den sista månförmörkelsen kommer att betyda att en världsarmé dras ihop. Hur kan jag veta det? Det är inte så svårt. Det är bara att gå efter pulsutbitarna. Världsregeringen kommer ju ha en världsarmé. Och hela världen kommer jag bli jätteimponerad nu. För ni tror väl inte att is kommer att slå de här? Skulle inte tro. Det kommer jag bara säga, fjupp! Hur länge nu de bestämmer att det ska vara kvar. Men när de vill, säger det bara. Just nu kanske de behöver dem ett tag till. Jag menar, här ser vi en dubbelbild på ondska. Vem är ondast egentligen? Ser ni bilden? Den ena ondskan ser ut som den är nästan är vit. Man tillåter alltså. Men den andra ondskan är ju kolsvart. Det är den vi ser. Då kanske vi förstår att allt vi ser och hör i radio och tv inte kanske är som det ska. Nej, vi ska nog sluta och tro på det. Vi får nog gå till Guds ord eller israeliska tidningar är ganska bra faktiskt. Israeliska nyheter. Ja, man ska säga, vem kan strida mot den? Det ser du i Uppenbarelseboken 13 då. Den ska ha en armé. Den kommer också att upprätta fred i Mellanöstern, va? För den freden som kommer i Mellanöstern, den ska vara baserad på något som är mycket, mycket starkt. För det står en fred baserad på säkerhet. Ja, det är ju ingen dum säkerhet att hela jordens arméer går samman och garanterar palestinierna och israelerna fred. Den kommer till och med vara så stark så det är i Ezekiel 38-39 att man ska bo där utan vare sig bommar eller portar. Det är försvar. Då förstår vi ju att det måste vara en ganska stark armé som kommer att meja allt i dess väg framöver. Ja, då ska vi gå till det profetiska ordet igen. Ska vi hålla oss till våra pusselbitar, ska vi se en underbar bild igen. För Joel säger, jag såg det nämligen det profetiska ordet när jag skrev det. Det står nämligen så här att Joel säger att världens största armé ska dras tillsammans. Den ska vara så stor i Joel 2:2. Så något liknande har aldrig i historien varit, står det i Joel 2. Och det kommer att ske innan Herrens dag, står det. Och det ska ske tecken i solen, månen och stjärnorna då, eller solen och månen. Joel 2:32. Så här ser vi då världsregeringen under den sista tetraden. Plus en världsarmé. Nu ska vi fortsätta här. Jag tror att kvartetten, det kan vara precis som EU, va? När EU växte fram så använde man hela tiden talet 666. Hela tiden på massa konstiga sätt. Nu vet jag att man ofta använder 666 som ett kodord. För att liksom de ska veta, frimurarna och alla de här som håller på med det här, att nu går vi framåt. Nu går vi framåt. Det är det man använder ofta för. Att de är med i det här, va? 666, ofta. Solanas plats till exempel. Och alla dokument som handlade om Västeuropeiska unionen hade talet 666. Det fanns ju liksom ingen anledning att göra det annat än att det var ett kodord. Vi går framåt med det här nu, menar man. Nu finns det alltså ett annat land som vi kan förstå ska vara med i ändens tid. Och det är Uppenbarelseboken 9:16. Vi ska lägga ett land till de här vi redan vet då. Och det är ju konungarna från öster med en armé på 200 miljoner man. Vilket land tror ni det kan vara? Ja, det finns inget annat land. De har till och med skrutit och sagt att vi kan ställa upp en armé på 200 miljoner man. Kina. Det gjorde Mao Zedong förresten. Vad skulle de då inte kunna göra idag? De är ju många fler. Som sagt var, media målar upp en bild, men realiteten säger något helt annat. Mot IS samarbetar nu Ryssland och USA och delar på samma flygbas i Irak. Har du hört på maken? Men media säger att det är så här nära världskrig mellan Ryssland och USA. Vad skulle du tro? Det finns något som heter Hegelian dialekt. Man sätter en part mot en annan för att de ska collide, så att säga. Så vill man en sak i mitten. Det är där man använder det här. Ni kanske har märkt ett överdrivet uppsving på hur onda de här muslimerna är. Vilket hot det innebär. Ja, man kanske vill någonting. Ja, man vill förena både judar, kristna i en världsregering, va? Så det är ett spel hela tiden. Alltså man får inte tro nu allt vad media målar fram. För det står att när antikrist träder fram, så ska han göra det och bedra en hel värld, ja, bland annat genom media kommer han att göra. Kina har aldrig någonsin varit i Mellanöstern, men Bibeln säger dem att de ska dit, och det stämmer ju ganska bra då. De är där nu. Man kommer ju givetvis inte att backa, utan när man väl är där så kommer man ju att fortsätta sin plan. Gud har sin plan, men de här har sin plan. Och det är att dela upp jorden i 10 zoner, föra in alla under en världsreligion, föra in alla under ett kontantlöst samhälle. Varför satte man upp en palestinsk flagga vid mötet i New York? Frågetecken. Sätter du upp en flagga, så är det egentligen samma sak som att erkänna ett land. Och det gör mig lite orolig faktiskt. Den här armén som samlas mot IS kommer troligen att vara exakt densamma som delar Israels gränser så småningom och garanterar den här freden. Nu ska vi ta lite politik, men det kan vara bra att göra det också. FNs lagar har förändrats. Förr fick man aldrig sätta sig över en nations gräns eller en nations angelägenheter. Men 2005 har den policyn förändrats. Nu heter den The Responsibility to Protect. FNs säkerhetsråd har alltid haft vetorätt. Det innebär i en princip att man måste vara totalt enig innan man till exempel nu går in i Syrien. Hade det varit något land där i FN som har sagt stopp, ingen har fått gjort ett smack. Det är därför de aldrig har gett sig på Israel förut, fast många har röstat för att gripa in. Men USA har alltid lagt in veto i FNs säkerhetsråd, så det har aldrig blivit något. Men tiderna håller på att förändras. Det var ju ändå Obama som hade det här besöket i New York, och ändå tillät man en palestinsk flagga. Så det är lite förändringar på gång, va? Ja, säkerhetsrådet har den största makten i FN. Det är liksom där power sitter. De 5 permanenta medlemmarna, P5, har vetorätt i alla säkerhets- och beslutsfrågor. Nu måste jag fråga er, vilka är det som strider i Syrien just nu? Kina, USA, Frankrike, Storbritannien och Ryssland. Vad eniga de har blivit helt plötsligt. Tror ni det inte det finns en plan bakom, precis med det politiska beslutet att starta världsförening, så kommer armén, va? Ja, det är ju säkerhetsrådet som är där och slåss. FNs säkerhetsråd, armén. Tetraden är ju där, så vi vet ju vart vi är på klockan. Så fortsätt ni att hyckla och skratta och tetrader och månar. Gör det. Ni har väl lite fragment som snurrar som jag hade. Men det står ju att den som ber, han ska få visdom. Trillar ner lite ljus ibland och sådär. Förut hade man stoppat Israel genom vetorätt. USA la in veto på alla beslut. Men nu med Obama och palestinska flaggan hissad ser jag en oroväckande utveckling. Men Bibelns profetior ska ju uppfyllas. Och han drar konungarnas hjärtan som vatten bäckar. Pang, sa det bara. Så är alla de här nere i Syrien och börjar slåss. Vem tror ni står bakom det egentligen? Han som har all makt. Eller hur? Nu ska vi se här. Det finns nämligen ett förslag framlagt i FN som över hälften av världens länder nu ställer sig bakom. Vet du vad det handlar om? Att avskaffa vetorätten i säkerhetsrådet. Över hälften av världens nationer står bakom det här nu. Så det blir ju troligen så att IS inte kommer att stoppa när de har slagit ner det här. Utan man kommer att fortsätta med det man hela New Age-rörelsens mål är, att man tror att blir det bara fred i Mellanöstern, så kommer vi att gå in i denna gyllene tidsålder man liksom längtar efter. Man kommer göra allt för att få fred där mellan palestinierna och israelerna. För första gången ser du här alltså de 5 medlemsländerna i FN säkerhetsråd tillsammans agera i the responsibility to protect. Och man kommer att lyckas, eftersom hela världen kommer att anamma vad vilddjuret gör. Tycker det är bra och så. Visst är det bra en del av vad vilddjuret kommer att göra. Men det frälser ju ingen. Nej. Men det är en god väg, va? Det var väl kunskapens träd också. Det var väldigt gott. Ja, det var både gott och ont. 2005 när policyn ändrades så var det särskilt två saker man skulle ge FN rätt att agera bakom. Det ena var krigsbrott och det andra var brott mot de mänskliga rättigheterna. Vet du vad man anklagar Israel för? Exakt det här. Därför har man nu satt upp, vad heter det, ICC, va? Ja, världsdomstol helt plötsligt. Det är bara att sätta upp. Snack om pyramid. Man skapar nu två vägar att följa. Därför är uppenbarelseboken jättelätt att förstå. Antingen följer du lammet eller också följer du vilddjuret. Det är ju bara så. Du kan ju klappa ihop boken sen egentligen. Jaha, det kommer ett val. Ja, som det började kommer det att sluta, va? Livets träd, kunskapens träd. Vilddjuret, lammet. Det var kristendom på två verser nästan. Nu ska du se här då. Matteus 7. Jesus säger att det finns också bara två vägar att följa, men de kommer att leda fram till två mål, säger Jesus. Huset på sanden där. Mänsklig visdom leder fram till byggandet av ett hus på sanden. Han tar ju en liknelse i slutet. Och visdom från ovan leder fram till ett hus på klippan. Och det intressanta här då är att huset som byggs på sanden byggs av den laglöse med de laglösa. Så kommer floden och huset består inte som den laglöse med de laglösa har byggt. Jaha, hur får du den teologin att stämma då, Janne? Jag ska visa er. I Matteus 7, där det står att han byggde på sanden, så är det inte bara sanden det betyder, utan det är sand på en strand som formas till något. Jag har sett jättefina sandslott vid stränder och så kommer vågorna sen och så blir det inget kvar. Nej, precis. Det är ju så här att exakt samma ord för sanden finner du i Uppenbarelseboken 12:8 eller 13:1, beroende vilken översättning du har. Det grekiska ordet betyder... Och draken eller ormen stod på sanden vid havet. Det är en grund alltså. Och upp kommer vilddjuret. Ja, de vill bygga en ny världsordning. Och alla jordens innebyggare kommer att följa det. Inte de som har sina hus på klippan, alltså, utan jordens innebyggare kommer att följa det. Vilken kontrast till lammet. Uppenbarelseboken 14:1. Och jag såg och se lammet stod på Sions berg. Med de 144 000 som jag tror är en symbol på alla troende. De hade hans namn och hans faders namn skrivna på sina pannor. Tankesätt och handling. Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor, står det i Uppenbarelseboken 14:4. Det är alltså en bild kvinnor. Här är en bild på avfallna religioner. Det kan du se av, vad är det nu? Predikaren 7:27 kan du se det. De är jungfrur, dessa som följer lammet vart den går. Nu ska vi titta på något intressant. Hela Bibeln är full av bildspråk. Det har ni förstått, va? Att Uppenbarelseboken kan man inte bara tolka så här upp och ner. Utan det är ju bildspråk som hämtar från Gamla testamentet ofta. Och när vi försöker då med mänsklig visdom förstå det, då blir det väldigt konstiga översättningar eller konstiga teologier liksom. Men ska vi försöka ge oss på en sak här. Och det är det här med sköka då. Elvor var inne på det här förut lite. Det är ju så här att Paulus säger att den som begår andlig otukt med en sköka blir ett med henne, står det. Eller? En andlig otukt med en sköka, man blir ett. Man gör sig ett med henne då. Man blir ett. Vi ska se om vi hinner ta upp Zakaria 5. Om vi tar en sån här profet som är svår att förstå. Om man inte vet de här bilderna. Där ser du en bokrulle fara in. som ska rensa ut alla som svär och ljuger och allt vad det står där. Den ska föra med sig en förbannelse. Så när Paulus var i öknen som kunde flytande hebreisk, han var där i 14 år och fick uppenbarelse och visdom från Gud, och så skrev han. Det fanns ju ingen Nya testament, utan det han ju skrivit genom kunskapen om Gud som han har fått. Så säger han till en församling att den som predikar ett annat evangelium än det jag har förkunnat, han var förbannad. Det betyder avhuggen eller utkastad. Nu börjar vi på rätt väg, va? Sen ihop med det finner du en kvinna i ett efamått. Det står en korg på svenska, men det står efa. Efa är alltså homermått eller gomermått, det minsta måttet i Bibeln. Det är en tiondel av ett efa. Så efa står för fullhet, alltså. Det är det största mått som finns för säd i Bibeln. Så ni vet, ni betalar tionde i gamla, så ger ni allt i nya. Fullhet. Han vill ha hela hjärtat nöje. Han nöjer sig inte med tionde. Så ni ser att det är en bild på fullhet. Där sitter en kvinna. Det är sjökan, va? Och sen är locket på. Och så frågar de, vad är det här? Ja, det är en kvinna, det är ondskan. Och vad väntar hon på? Jo, hon väntar på att det ska byggas ett hus åt henne, står det. Men vänta nu. Var det inte en bild på bröllop? Brudgummen och hans far, va? De skulle ju bygga ett hus. När det var klart skulle det bli bröllop. I min faders hus finns många boningar. Jag ska komma och hämta er. Men här är någon annan som hämtar sjökan, va? Och för henne till Babylon. Tillsammans med alla som är ett med henne. Vem skall sjökan i uppenbarelseboken rida på? Vilddjuret. Vart ska vilddjuret ha sin plats? Babylon. Då får vi tag i en annan sak. Vem kallas, eller vem antikrist som kommer att komma som det elfte hornet, är alltså brudgummen, va? För dem. Ja. Det är därför det står i andra Thessalonikerbrevet 2 att den laglöses tillkommelse eller parousia kommer att komma först. Visst är det märkligt? Innan Kristi parousia kommer. Det betyder ordet parousia. Det här heter ju parousia mission. Det betyder när en konung kommer till sitt folk. Jaha du. Ska bli bröllop först. De kommer att få sin kung. De som inte älskade sanningen. De kommer att göra sig ett med henne, va? Och få sitt medborgarskap i Babylon. Ja, ni kan gärna gå in i Bibeln och försök sen. Och om jag har fel så vill jag gärna veta det. Men jag tror inte jag har det. Jag hoppas så här tyvärr, men jag har faktiskt nöd. För det här landet och för den här kristenheten i det här landet. Som sitter på tåg och är på väg mot Babylon om inget händer. Jag hoppas det blir någon stins, allt jag får säga, som stopp! Rädda människor. Det är därför jag visste att det här budskapet som vi talar in här idag är så viktigt att det kommer ut. En dag ska jag stå till svars för vad jag fick kunna. Det här var det rådslut Paulus förkunnade. Han sa att jag har inte undandragit mig. Jag har förkunnat för er hela Guds rådslut. Avfallet kommer först innan Herrens dag. Världsregeringen kommer innan Herrens dag. Superarmén kommer innan Herrens dag. Hur visste Paulus att avfallet kommer innan Herrens dag? Jag ska bara 11:12-2 bibelställen. Hur visste han det? Ja, han var ju där i sin öken, va, och väntade på Gud. Och Gud talar ju från himlen. Ska vi slå upp Sefania 3:11? Bara två bibelställen innan jag slutar här. Sefania 3:11. Då kommer Herrens dag. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Ty då ska jag ha avskilt, står det inte avskilja, jag ska ha avskilt alla dem hos dig som nu jublar så segervisst. Och du ska inte längre förhäva dig på mitt heliga berg. Vad står det i Romarbrevet ska hända om du förhäver dig över de andra grenarna? Du ska huggas av. Vad säger Jesus i Johannes 15 om att förbli i ett träd? Om du inte förblir i trädet, kommer du att kastas ut som en torr gren. Såna grenar samlar man ihop. Såna grenar bränner man. Ser ni att det är trappsteg? Det är olika grejer som händer, va? Om du inte förblir, torkar du, kastas ut. Sen, vem är det som hämtar de torra grenarna? Falska profeter, givetvis. Var slutar det? Eld. Nu ska du se. Sefania 2. 1. Hebreiska. Församla. Församla er, jag kom samman. Ni folk utan blygsel, det vill säga ni högmodiga, va? Ordet församla på hebreiska där betyder en gren som har förtorkat och kastats ut. Vart ska de samlas? I den organiserade ekumeniska rörelsen, kanske? Vad vet jag? Men en sak är säkert. Jesus kommer att komma tillbaka väldigt snart. Väldigt snart. Och vi väljer vem vi följer. Vi får gärna följa Sirups predikanter om vi vill. Det är inte att rekommendera.